uppstånden. Kristus är uppstånden.
Ja,
han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden.
Ja,
han är sannerligen uppstånden. Halleluja. Glad påsk. Välkomna till Roseniuskyrkan. Här i Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin och är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer guida er genom vår gudstjänst här idag på påskdagen. Är det någon som vågar gissa vad temat för dagens gudstjänst är? Sannerligen, Kristus är uppstånden. Vi ber tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi idag får samlas och fira påskdag. Tack för de underbara nyheterna att Kristus är uppstånden. Tack Jesus för vad du gjort för oss och vad du erbjuder oss. Hjälp oss var och en som har kommit hit till Roseniuskyrkan idag att höra, förstå och tro vad det är du vill göra för oss och genom oss. Kom och vara så nära var och en och ge oss det vi behöver för att kunna tro det vi får höra idag, att Kristus är uppstånden. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga den första psalmen. Den har nummer 182. Om du vill slå upp den i Lova Herren, den heter Vad ljus över griften.
Come on.
En av dagens bibelläsningar, den som kommer från Gamla testamentet och profeten Hosea, som vi kommer få höra om en liten stund, så får vi en inbjudan idag. Så här säger profeten till oss: låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Den beskriver alltså Gud som lika pålitlig som gryningen. Man kan veta att den kommer. Beskriver Gud som lika livgivande som regn som faller på torr, sprucken jord. Och så bjuder de här orden in oss att lära känna Gud personligen. Och i den andra uppmaningen, låt oss sträva efter att lära känna. Vi kanske har försökt förut, vi kanske har det kämpigt i vår tro, vi kanske vacklar eller vi kanske har frågor eller tvivel som står i vår väg. Men idag bjuds vi in, låt oss sträva efter, låt oss försöka att lära känna Herren. Vad behöver man för att lära känna Herren? Ja, det enda som behövs, det är att man kommer ärligt, uppriktigt och tomhänt. Allt man behöver är ingenting. Man får komma till Gud precis som man är. Och så får vi här också i början av gudstjänsten särskilt lägga fram våra liv inför Gud och bekänna inför Gud att det är massa saker i våra liv som liksom inte är som de borde, som inte når upp till Guds vilja och ideal för våra liv, som inte når upp till våra egna föresatser, vad vi och de omkring oss behöver må bra av. Och så får vi lägga allt det som Bibeln kallar synd, allt det får vi lägga ner inför Gud och säga: Gud, kan du förlåta mig, kan du ta emot mig? Och då får vi lita på det här löftet. Lika visst som gryningen ska Gud möta till oss. Och lika livgivande som ett regn på torr jord kommer han med sin förlåtelse och tar emot oss. Så låt oss nu tillsammans ta emot det här erbjudandet och lära känna Herren. Vi ber tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Låt oss tacka för Guds nåd mot oss. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Amen.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi får nu stå upp tillsammans och sjunga lovsalmen. Ge Jesus äran.
Månadens sång. Det är ny månad, det är påskdag, så vi ska sjunga Starkare än döden. Och det finns rörelser, så vi står upp alla tillsammans.
Make me true for us.
Vi som stannar här uppe, vi ber tillsammans nu med dagens bön. Helige, starke Gud, vi gläds och jublar inför dig som har uppväckt Kristus från de döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus, som lever och verkar med dig och den heliga ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Då får vi höra de två första av dagens bibelläsningar.
Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Hosea kapitel 6, verserna 1-3. Kom, låt oss vända om till Herren, för han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Efter 2 dagar gör han oss levande igen. På 3:e dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika vist som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Och dagens nya testamentliga text är hämtad från Apostlagärningarna kapitel 3, verserna 14-16. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från den döda. Det är vi vittnen till, och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Så lyder Herrens ord. Gud, tack.
Dagens evangelietext kommer från Lukas evangeliets 24 kapitel, vers 1-12. Och om du har möjlighet får du gärna stå upp när vi hör evangeliet läsas. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Jesus, vi ber att du kommer till oss nu var och en och hjälper oss förstå vad du vill säga till oss genom det vi just har läst. Och hjälp oss att ärligt inför oss själva och inför dig ställa oss de frågor vi behöver kring vad som kan göra det svårt för oss att tro på det här. Men hjälp oss också att lita på dig och lita på ditt ord och tro det du säger till oss idag. I Jesu namn. Amen. Har du fått chansen att säga "vad var det jag sa" till någon nyligen? Det är en rätt bra känsla, eller hur? Det är ju kanske inte den bästa sidan av en som liksom njuter av det där. När man har kanske varnat för någon eller för någonting och så väljer personen att ignorera ens råd och så. Vad var det jag sa? Ibland kan det ju vara befogat. Och ibland så kan ju det här med bekräftelse, att man har fått höra någonting och sen så får man det bekräftat, också vara något som inte är så att säga något nedlåtande eller elakt menat. Hela Lukas evangeliet är på något sätt inramat av syftet att bekräfta för någon som redan har hört någonting att det också är sant. Vi är i sista kapitlet nu. I det allra första, i den fjärde versen, så står det så här. Då skriver Lukas till personen som han dedikerar hela sin bok till, att han har skrivit ner det här för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Alltså Teofilus var någon som hade hört budskapet om Jesus. Och så gjorde Lukas en insats i att intervjua ögonvittnen och liksom sammanställa en ordnad redogörelse så att Teofilus skulle få en bekräftelse på att det han hade hört verkligen var sant. Att det hade hänt på riktigt. Och det här mönstret med att något händer eller att någon får höra någonting och sen får se att det verkligen är så, det är också någonting som syns inuti evangeliet. Redan i början, den där natten när Jesus föddes, så sa änglarna till en grupp herdar: Messias har blivit född. Och sen går de in till Betlehem och säger: ja, vad var det de sa? Det har hänt. Under den sista veckans händelser, sen Jesus och hans lärjungar kom till Jerusalem, så ser vi också det här mönstret. I Lukas 19 och 30. "När ni kommer in i staden ska ni finna ett åsneföl", säger Jesus. Och de kom dit och såg att det var precis som han hade sagt. Och så blev det starten på Jesu intåg i Jerusalem. I Lukas 22, så när Jesus ska förbereda påskmåltiden med sina lärjungar, så säger han till dem: "När ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka." Och så står det: de kom dit och de fann att det var som Jesus hade sagt dem. Vad var det han sa? Han hade koll. Och så nu idag så kommer en grupp kvinnor till graven. Men ingenting är som de hade tänkt sig. Stenen är bortrullad, graven är tom. Och så säger änglarna till dem: han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er. Vad var det han sa? Människor har hört något, men det har inte liksom, poletten har inte trillat ner. De behöver få en bekräftelse. Jesus hade sagt det 3 gånger på vägen till Jerusalem, men hade ändå inte landat och änglarna får säga: vad var det han sa? Och det där är ju, man kan tycka att det är kanske inte en så glamorös start på den kristna rörelsen, liksom att det redan från början är folk som har svårt att begripa eller svårt att tro. Men det är ju en väldigt, väldigt skön startpunkt för alla oss som kanske kan relatera till lärjungarna eller till Teofilus, som känner så här: ja, jag har hört det där, men jag har svårt att tro. Jag har hört det där flera gånger, men jag vet inte. Eller jag vill tro att det är sant, men det liksom vill inte riktigt landa i mig. Eller jag har hört det där, men jag har ett antal följdfrågor och så vidare. Om du har hört det, om du har svårt att tro, så har du kommit precis rätt. Du är inte ensam. Det är många av oss här som är precis i kvinnornas position. Vi har hört det, men vi behöver få hjälp att se. Det är verkligen sant. Och för att göra det så ska vi göra som man ofta får göra när det är Lukas som är i farten. Vi ska ut och gå. Läser man Lukas evangelium så får man följa Jesus när han går till Jerusalem. I fredags följde vi Jesus när han gick ut ur Jerusalem till Golgata och korset. Och nu får vi gå ut till graven. Och de som visar vägen är en grupp kvinnor. När vi läste så står det bara att de kom tidigt i gryningen. Och de hade med sig saker som de hade gjort i ordning. De fann och så vidare. Och det är för att som läsare, om man har läst innan, då har man lärt känna de här lite grann. De här personerna, de har följt Jesus länge. Och varför är de på väg till graven? Jo, de är på väg dit för att visa sin ömhet, sin liksom respekt och sin kärlek för Jesus. Och kanske färdigställa det av begravningen som eventuellt inte hanns med på fredagskvällen. Så de är på väg för att genomföra en begravningsrit, kan man säga. De är där för att sörja. Och det är någonting som många av oss här kan relatera till och vet hur det är att förbereda och genomföra en begravning. Vi vet hur det är att sörja över någon man har tyckt mycket om som har gått bort. Vi ser att de hade ingen annan förväntan på den här morgonen än att det skulle vara ganska mörbultande, kanske fysiskt, att försöka få den här stenen ur vägen, att hantera en tung kropp, men också känslomässigt mörbultande. Mannen som de hade följt i 3 års tid, hela vägen från Galileen i norr på långa vandringar, ledaren som de hade hoppats på, deras anförare som de hade investerat sin tid och sina pengar, står det till och med. De var med och liksom stöttade Jesus med sina resurser när de var på resa. Framförallt han som de hade investerat sina hjärtan i, sina hopp, sina förhoppningar om befrielse för sitt land. Han var nu varken en anförare eller en ledare eller knappt ens en man, utan ett lik, tänkte de. Och nu skulle de smörja honom med de här väldoftande oljorna och gråta över hans död. Sammanhanget för den här upptäckten de gör, den är alltså inte att de förväntar sig att det här ska hända. De möter allt det de ser där med förvirring. Det står att de fann att stenen var bortrullad, men de fann inte Jesus och de visste inte vad de skulle tro. Och den här förvirringen är faktiskt ganska viktig. För det här var inte, med andra ord, så var det inte personer som liksom projicerade eller hallucinerade någonting de förväntade sig så starkt. De hoppades inte på det här så att det kunde ge upphov till att de började liksom yra eller någonting sånt. De väntade sig inte det här. Det är ett intyg för de första vittnenas äkthet. Det här är inte liksom en tillrättalagd efterhandskonstruktion. Det här är helt vanliga människor som kommer till graven och inte riktigt kan ta in vad är det som håller på att hända. Och mitt när de står där i sin förvirring, de vet inte vad de ska tro, då möter de 2 änglar som kan förklara vad det är som har inträffat. Och så ställer de den här lite synes märkliga frågan kanske: varför söker ni den levande bland de döda? Som om det inte fanns något liksom naturligare i världen än att Jesus nu lever. Men det är ju naturligtvis liksom himlens perspektiv på vad som hänt. Om Jesus nu verkligen var den han sa att han var, Gud själv, ja, då letar de på fel ställe. Jesus, om han är den han sa att han var, då är han själv skaparen och livgivaren. Han är den levande i den mest fulla bemärkelsen av ordet som man kan tänka sig. Naturligtvis hör inte han hemma här bland de döda. Men den här liksom lite självklara tonen ligger nog i just vad var det jag sa aspekten. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Här får vi nyckeln till hela, liksom hela scenen och till hela påsken egentligen. Och vore det inte för de här orden, eller för att de här orden stämmer, då skulle ju torsdagskvällen och fredagen, ja, vi skulle inte fira påsk. Det skulle inte finnas någon kristen tro överhuvudtaget. Påsken hänger ihop i händelsekedjan som helhet, från långfredag till påskdag. Det är det här, upptäckten av att Jesus inte är död utan levande, som vänder upp och ner på alltihopa och gör att påsken blir både meningsfull och full av glädje. Upptäckten vänder upp och ner på allt. Jesus har segrat, inte misslyckats. Han är inte död, han lever. Hade vi läst hela evangeliet fram till där vi är idag, så hade vi alltså hört Jesus tre gånger säga till sina lärjungar vad som skulle hända i Jerusalem. Det här var kulmen, det här var liksom slutförandet, målet med hela Jesu uppdrag och med Guds frälsningsplan. Jesus använder, och Lukas understryker det särskilt i sitt evangelium, det här ordet måste. För punktera, det här är inte tillfälligheter som händer, det är en del av en plan. Det är därför också Jesus kan säga, när ni kommer dit så kommer ni att se. Därför att han är i kontroll av händelseförloppet. Vad vi ser så här i efterhand, när vi tänker på Jesus på korset, det är inte vad Jesu vänner såg den första gången. De trodde att det var en misslyckad messias, någon som besegrats av människor, kanske till och med någon som förbannats av Gud med tanke på hur han dog. De såg ingen seger och inget hopp, men påskdagen vänder upp och ner på allt det här. Människosonen måste utlämnas, korsfästas och uppstå. Det fanns bara en väg till seger, och det var genom döden. Varför då? Jo, därför att det hopp som åtminstone en del av Jesu lärjungar hade haft om att han skulle befria deras land och deras folk var faktiskt inte för stort, utan om någonting snarare för lite. Det var för lite för Gud att bara liksom reformera det religiösa ledarskapet bland judarna. Det var för lite för Gud att bara kasta ut den romerska förtryckarmakten. Den främmande makten som skulle besegras och kastas ut var inte Rom, utan synden, djävulen och döden. Och Jesus väg till seger var att låta motståndaren ge sitt värsta slag och sen komma ut på andra sidan. Han banade väg för oss genom det som vi, alla människor sedan syndafallets dag, har varit mest maktlösa inför. Han banade väg genom döden. Så den här upptäckten och det änglarna säger till kvinnorna, det ger ett helt nytt perspektiv på korset. Det var en del av Guds plan och en del av Guds vilja att Jesus skulle bära korsets förbannelse. Det är inte Jesu misslyckande vi såg när vi såg Jesus dö på korset i fredags. Det är vårt misslyckande. Gud kom ner till jorden i all sin godhet och all sin renhet, och vi människor gav tillbaka det värsta vi någonsin kommit på. Långfredagen ställer en ganska dyster diagnos på det mänskliga hjärtat. Vi var beredda att döda Gud. En del av de inblandade gjorde det av avundsjuka, en del gjorde det av ren likgiltighet, en del gjorde det med ett hånflin på läpparna. Men långfredagens vittnesbörd om Guds hjärta ger oss hopp. För Jesus, Gud själv, han bar slagen och han tog emot. Han liksom absorberade mänsklighetens hat och ondska, bar all vår synd, tog Guds dom över den på sig själv och gick till graven med allt det. Och nu visar uppståndelsen att jobbet är klart. Betalningen för synden är godkänd. den räckte och blev över så att livet vinner över döden. Vad kan nu verkligen hota oss? Vad gör man med någon som döden, inte ens döden, biter på? På riktigt, om man var en fiende till Jesus, vad tar man till efter att man har korsfäst honom och det inte tog, om det inte bet på honom? Vad gör man nu? Ingenting kan stå emot honom. Vad kan hota dem som sluter upp på hans sida? Det här vänder upp och ner på kvinnornas och lärjungarnas situation och på vår. Guds nåd och Guds eviga liv finns nu för oss, vunna åt oss av den lidande och segrande kungen Jesus. 2000 år senare så är döden fortfarande en faktor i våra liv. Den kan skrämma oss. Den kan ta ifrån oss de vi älskar. Och den kommer, om inte Jesus återvänder innan dess, också en dag möta oss. Men tack vare Jesus vet vi att nu finns det en väg banad genom döden till livet. En väg som Jesus har gjort, och vi får följa honom till nytt, evigt, oövervinneligt liv på andra sidan. Så även om vi kan känna rädsla och sorg, så har de inte sista ordet. De står inte oemotsagda. Den här upptäckten som kvinnorna gjorde vänder upp och ner på allt. Så har vi följt dem ut till graven. Och vad de minst anade fick de höra av änglarna. Och så småningom fick det där börja liksom landa i dem, så att de kunde förstå de enorma livsförvandlande konsekvenserna av Jesu uppståndelse. Men nu direkt får vi följa dem tillbaka från graven, tillbaka till lärjungarna. De återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Ja, vad skulle de annars göra? Ingen behöver tala om för dem, ni kanske borde gå och liksom berätta det här för någon. Nej, Jesus var så dyrbar för dem att det var självklart, det självklaraste i världen, att det här måste andra få veta. Andra som gråter, andra som är ledsna, måste få veta att Jesus lever. Nu ger Lukas oss i förbifarten bakgrundsinformation om de här kvinnorna. Så de som bara har hetat just dem får vi nu höra namnen på. Vi får höra namnen, vi får höra dem förklaras, vilken by en person kommer ifrån, att hon var från Magdala, därför hon heter Maria Magdalena. Och än får vi veta vad hennes son hette. Det är ganska alldagliga detaljer som plötsligt presenteras. Men det här är Lukas sätt att liksom visa att det här är de som var ögonvittnen. Det kan mycket väl ha varit hans egna källor. För det är ofta så författarna av evangelierna i Bibeln verkar välja om de ska namnge en person eller inte. När de namnger någon är det troligtvis för att indikera att det här är personen jag fick uppgiften ifrån. Och vi vet att Lukas kom med Paulus till Jerusalem, så han kan mycket väl ha träffat just Maria Magdalena, Johanna och Maria Jakobs mor och hört dem berätta den här händelsen själva. Det är en underbar bild av hur Gud liksom inkluderade och hade utvalt just de här tre kvinnorna till spridandet av hans goda nyheter. De första vittnena som fick förkunna, som det står ordagrant, att Jesus uppstått. För nu ska budskapet ut. Och det fina är att Gud, han använder inte bara proffs till att få ut de här nyheterna, utan han låter de här kvinnorna vara de första som gör det. Det är svårt för oss att göra det här lika spontant, särskilt om vi har hört det många gånger förut. En del av oss som kanske blir kristna som vuxna, de kan få den här mer liksom gnistan som liksom verkligen bara, jag måste bara berätta för min familj, för mina vänner. Andra av oss börjar liksom krångla till det och tänka, ja, men vi måste ha någon slags metod för det här. Vi behöver en kursplan och ett upplägg, och vilken tid ska vi göra det här på, vilken veckodag och liksom så här. Så krånglar vi väldigt mycket till hur de här nyheterna ska ut, och det är kanske naturligt på sätt och vis, men jag önskar att man hade den här liksom, det här måste ut. Så att ingen ens behövde säga åt den att man skulle dela det med andra. Gud vill få ut de här nyheterna. Han vill få ut dem via vanliga människor. Helt vanliga människor från en liten by som Magdala eller liksom Knäckebröhult eller Småköping eller vad det än må vara. Helt vanliga människor. Ut och dela evangeliet om Jesus. Men så ser vi att det inte är helt enkelt. Och vi kanske här får förklaringen till att kyrkan 2000 år senare också arbetar lite mer systematiskt och funderar, okej, men hur ska vi hjälpa människor att tro på evangeliet? För när de kommer till sina första åhörare, de här kvinnorna, så får de den här responsen. De tyckte att deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Alltså, evangeliet om Jesus möts av förakt och avvisande. Vilka är de som trodde att det var tomt prat? Det är de 11 lärjungarna. Det börjar ge oss ganska realistiska förväntningar. De 11 lärjungarna som hade spenderat 3 år med Jesus lyssnar på kvinnorna och sitter någonstans bara och väntar på att någon av dem ska ropa april, april. Varför säger de att det är tomt prat? Troligtvis är det här rotat i en kulturell fördom, nämligen att man inte ansåg kvinnor vara trovärdiga vittnen på den här tiden, utan som lite benägna till tomt prat eller liksom känslomässiga överdrifter och såna här saker. Den antika kulturen var så genomsyrad av de här idéerna att man inte lät kvinnor vittna i en domstol. Som ett sidospår kan vi då konstatera att hade man fabricerat hela den här historien, hade man därför inte valt kvinnor som de första vittnena. Det hade inte fungerat. Det hade inte varit liksom en bra kommunikationsstrategi. Det finns bara ett enda skäl till att göra kvinnor till de första vittnena, och det är ju såklart att det var precis så det gick till. Grejen är att vilken tid och vilken kultur man än vill berätta om Jesus i, så kommer evangeliet möta olika typer av hinder. Vi har kommit en liten bit på vägen vad gäller kvinnors status som vittnen. Tack och lov. Men i vår tid finns det andra intellektuella hinder eller liksom tvivel som står i vägen. En modern svensk kanske inte skulle ha svårt att tro på uppståndelsen för att det är kvinnor som berättar om den, utan för att det är obildade kvinnor som berättar om den. Ja, men vad visste de på den tiden och så vidare. Så behöver vi inse att vad vi än har för saker som står i vägen, så kan vi titta på en annan kulturs hinder och säga, hur kunde de tänka så? Och vara beredda att också ompröva en del av det vi har lärt oss och fångat upp i vårt eget kulturella badvatten. Tankar om att det övernaturliga skulle vara omöjligt, eller att det inte finns en gud, att sånt här aldrig händer, är lika mycket en produkt av just den tid och den plats där vi lever. Varför ska vi tro på det utan att ifrågasätta det? Vi har ögonvittnen. De är namngivna. Det är en helt och hållet osminkad historia om hur de första personerna fick reda på den största nyheten någonsin. Och att till och med de som borde vara de liksom vittnena som sprider ut det här reagerade först från maggropen och sa, det där låter som tomt prat. Så vi måste vara beredda på att vår tro kommer att avvisas. Jag hoppas vi kan ibland få den här spontana ivern att vilja berätta om Jesus för någon. Och så måste vi samtidigt vara beredda på att en del människor kommer att avvisa det här. Kommer att säga, men det där går inte att tro på. Och att ganska många människor behöver lång tid på sig innan de kan ta det till sig. Jag tror att de flesta av oss borde kunna relatera till det. Det är inte så lätt alltid att verkligen tro och att liksom hålla det levande för sig själv. Det måste vara enormt frustrerande för kvinnorna att komma exalterade från graven. De har mött 2 änglar och sen bara bli avfärdade av 11 män på det här sättet. Va? Tänk så otroligt upprörande. Vilket tålamod de behövde i den situationen. Och vilken ödmjukhet de behövde. Som de kanske, jag vet ju inte hur de reagerade, men som de kanske kunde hitta baserat i sin egen förvirring. Att de själv hade så svårt att tro tills änglarna mötte dem. Så vi får också tänka att ja, om människor avfärdar oss, ska vi inte avfärda dem tillbaka, utan inse att det här kan vara svårt för människor att ta till sig. Låt oss ha tålamod med människor, deras frågor, deras avfärdanden, men inte tröttna och inte tappa hoppet i att dela nyheterna om Jesus. Men så är det en person som berättelsen zoomar in på till slut. Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. De 11 som helhet, gruppen, säger, det där är bara tomt prat. Men en person agerar annorlunda. Varför springer Petrus till graven? Vi får ingen förklaring här, men skulle vi bläddra tillbaka så tror jag att det är rätt så naturligt att tänka att det här har att göra med den alldeles speciella relationen Petrus hade haft till Jesus och hur det gick på fredagen. Det här är liksom inte bara en intellektuell frågeställning för Petrus, utan det här är någonting djupt personligt för honom. Därför att när Jesus behövde Petrus som bäst, när han blev gripen, kort efter att Petrus hade sagt, jag ska gå i döden med dig Jesus. När Jesus behövde honom som bäst hade Petrus svikit. Högljutt hade han svurit på att han inte kände honom, fast han i själva verket hade levt nära honom i flera år och han hade haft liksom en privilegierad plats i den här innersta kretsen av lärjungarna. Han hade tagit emot alla fördomar Jesus kunde ge honom, men var inte beredd att ta priset av att stå vid Jesus sida när det verkligen gällde. Jag tror att Petrus på ett särskilt sätt hade det här personliga behovet av att liksom få göra upp med Jesus. Om det så bara är 10% chans att det kvinnorna säger är sant, jag måste få reda på det. Och jag skulle tro, och jag hoppas, att en del av oss här kan känna igen oss i det också. Alltså att frågan om Jesus inte bara är en akademisk eller historisk fråga, även om det förvisso är det också, utan det är någonting som vårt eget hjärta hänger på. Liksom. Vårt eget hjärtas ro eller oro. Finns det en frälsning i Jesus eller inte? Finns det där hoppet om evigt liv på riktigt? En del människor drivs till Jesus av intellektuella frågor. En del har kommit till Jesus därför att de försökte motbevisa uppståndelsen, men fick ändra sig längs vägen. Andra kommer till Jesus därför att det är den existentiella drivkraften. Det här tomrummet man känner. Jag måste veta om det kan finnas något mer efter döden. Jag längtar efter någonting som vinner och varar och går att vila i. Kan det vara så att Jesus har det att ge till mig? Vilken drivkraft vi än har, så får vi följa med till graven idag. Vi får följa med Maria och Johanna och den andra Maria. Gå ut till graven. Så får vi ta änglarnas ord på allvar. Det här ingick i Guds plan. Då kan vi zooma ut och vi kan börja läsa hela evangeliet, eller om man så vill och behöver läsa hela Bibeln. Se, verkar det finnas en plan? Verkar det finnas en mening med historien som faktiskt hänger ihop? Och är jag beredd att lita på ögonvittnenas vittnesmål? Det här är budskapet som ska spridas, som kommer att avvisas, men som också väcker nyfikenhet och förundran, och som jag hoppas väcker tro i oss alla här och i många andra den här dagen. Han har uppstått. Ja, han har sannerligen uppstått. Ska vi be. Jesus, vi tackar dig för den här väldigt realistiska och osminkade berättelsen om hur det var att för första gången höra de viktigaste och underbaraste ord som någonsin sagts. Jesus har uppstått. Gud, tack för att vi får se något av oss själva i de kvinnor och män som hade svårt att tro, som blev förvirrade, som kanske inte riktigt vågade, men också i honom som sprang för att ta reda på, kan det verkligen vara sant? Så nu, Gud, vill vi komma till dig och vi vill be dig om att ge den bekräftelse vi behöver. Om det är för våra hjärnors frågor och granskning och undersökande, eller om det är för vårt hjärtas cynism och svårighet att ta emot och känna ro. Gud, låt det vi har hört få bli bekräftat för oss. Om du så måste säga till oss, vad var det jag sa? Så Gud, ge oss den tro vi längtar efter, den tro vi söker, den tro vi kanske en gång hade, den tro som andra i vår familj har. Den tro som vi hört om, som verkar inspirerande, som verkar ge trygghet och glädje och livsmod. Tack Gud för att du bryr dig om oss när vi inte kan tro. Tack för att de av oss som kanske på ett särskilt sätt svikit dig som Petrus gjorde, också är välkomna ut att se, förundras och förlåtas och välkomnas till dig. Så Jesus, vi ber dig, hjälp oss tro på din uppståndelse och ge oss del av det liv som du har, som varar för alltid, som ingenting kan ta ifrån oss. Ge oss det livet, Jesus, vi ber.